En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim ska vi berätta om ett fall som börjar med att 1,5 ton kokain kommer i land i en banancontainer i Helsingborgs hamn. Nu har en härva nystats upp som involverar en norsk trio, en lastbilschaufför och ett inbrott i en lägenhet i Malmö där rånarna verkar tappa flera kilo kokain mitt ute på gatan. Senare i avsnittet lyssnar vi på ljud från rättegången där en kvinna till synes oprovocerat attackerat influencern Bianca Ingrosso. Det och mer i dagens Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Beri Sangana. Välkommen till veckans Aftonbladet Krim. Jag som pratar nu, som är programledare, Marcus Ulfsand, kommer att ta er igenom det här programmet tillsammans med dig som också sitter här, Beri Sangana. Hej.
Hej Marcus.
Vi ska ju prata om två olika fall i det här avsnittet. Ett som utspelar sig i Skåne. Vad handlar det om?
Ja, men det här handlar om en frukttransport som fraktade drygt 1,5 ton kokain.
Ja. Det är en riktig härva där med många trådar. Senare i avsnittet så kommer vi också att fokusera på ett mål som handlar om Bianca Ingrosso. Hon har ju varit inblandad som brottsoffer i ett väldigt stort annat uppmärksammat fall som handlar om en stalker. Det här är inte det, utan det här handlar om en attack på öppen gata. Men vi återkommer till det. Vi börjar i Helsingborg och specifikt i Helsingborgs hamn. Själva historien, den börjar egentligen som en vanlig dag i hamnen den 14 maj 2025.
Det är en container som ska hämtas upp i hamnområdet. Det kommer ju jättemycket container till den här hamnen i Helsingborg. Men man gör en upptäckt här att när den här ska hämtas upp, den här containern, så är den redan upplockad.
När de anställda märker att containern inte är kvar blir det genast oroligt.
Men man upptäcker det här och inser att det är någonting här som inte står rätt till. Man börjar gå igenom sina system för att se vad det är som kan ha hänt och upptäcker då att det är en lastbilschaufför som har hämtat upp den här containern. Så den har i princip liksom försvunnit här, gått igenom systemet helt enkelt.
Ja, containern har hämtats dagen innan. En lastbil har kört in, lastat på den och kört ut igen.
Och man börjar då söka efter den här transporten, man hittar inte den. Men snart så upptäcker man att den här har tagits ut ur hamnen.
Men det kommer inte ta särskilt lång tid innan den hittas igen.
Nu hamnar vi i Landskrona som inte ligger så långt ifrån Helsingborg. Ganska kort efter att man upptäcker att den här är borta så hittar man faktiskt den här containern i Landskrona. Man upptäcker också den här plomberingen, den är förstörd och det är en reggskylt som liksom är ny och den här containern är ganska gammal, så det är saker som inte stämmer in här.
När de öppnar containern ser de ytterligare en grej som sticker ut. Vanligtvis är banancontainers välfyllda med just bananer. Och här hittar man visserligen en del bananer, men det är också ett stort tomrum. Som att det varit någonting där som har plockats ut. Här inleds en stor utredning. Och ett av de första stegen är att man vill få tag på lastbilsföraren som hämtat ut containern.
Men här har man då börjat arbeta på olika spår, då, polis och tullverket. Men det som händer är att de får uppgift om att den här föraren befinner sig på en färja. Och bestämmer sig då för att slå till mot den här färjan. Och då hamnar vi just nu i Karlshamn. Man går mot den här förarens hytt först för att se om han befinner sig där. Och i samband med detta så gör man då en husrannsakan i den här hytten. Han är inte där, men däremot så är han ombord på färjan. Och som förstått så hittar de honom i restaurangen och griper honom då där på plats.
Och här händer något i utredningen som kommer att få betydelse. Och det är att norsk polis hör av sig för att de vill att svensk polis ska hjälpa dem att spana på en bil. Svensk polis, de följer efter bilen och stoppar den. och där hittar man en norsk trio.
Man följer efter dem och kör ändå från Landskrona. Man gör ett stopp i Löddeköping utanför Malmö och sen så kör man faktiskt in till Malmö där man då stoppar den här trion. Det är ett gäng unga män, pojkar. De har ju åkt från Norge och befinner sig i Sverige, vilket det sticker ut redan för att när de stoppas så noterar ju polisen att de här är ju ganska unga.
Det är en av dem som är 17 bara.
Precis, han är 17 år och förekommer i någon slags, han ingår i någon slags här grupp som ja, i Norge där man liksom hanterar ungdomar som hamnat snett. Men man noterar att de är ganska unga, man stoppar dem och när polisen då frågar vad de gör i Sverige så har de ganska svårt att förklara vad de gör och varför de befinner sig här.
Precis, och de har lite egna förklaringar till varför de har åkt dit. För att det görs en del fynd i deras bil också som polisen ändå studsar till på.
Ja, precis. Man hittar ju faktiskt lite narkotika i den här bilen. Men när de då ska förklara vad de gör i Sverige så berättar de att de är här för att en av dem ska spela in en musikvideo. Han beskrivs vara då någon slags lovande upcoming rapstjärna i Norge, i den förklaringen som de ger.
Men de här tre släpps och får åka iväg igen. Samtidigt fortsätter utredningen gällande kokaincontainern. När man tittar på övervakningsbilderna från parkeringen i Landskrona där man hittade containern så ser man att det kör upp en hyrbil till lastbilen. Sen lastas det över en stor mängd svarta sopsäckar in i hyrbilen innan den åker iväg igen.
Man har liksom lyft över påsar, svarta sopsäckar, in i en annan bil. Det är personer som står och gör detta faktiskt mitt på ljusa dagen. Man har fångat det här på övervakningsfilm och helt enkelt åkt vidare med det här i en annan bil.
Och den här bilen, den lyckas man knyta till den norska trion. Så några veckor efter att de släppts i Malmö så grips de igen. Nu misstänkta för att ha lastat av och fört vidare 1,5 ton kokain.
Man har ju då fortsatt arbeta med utredningen och helt enkelt hittat bevisning mot dem som gör att de ändå kan tas in i utredningen igen som misstänkta. De har ju då haft den här hyrbilen och det markerar att man kan koppla den här hyrbilen till de här personerna och att de helt enkelt hyr den.
Precis, och den här hyrbilen, det är den som ses stå bredvid den här stora containern där man har lastat ut massa svarta sopsäckar.
Precis, i Landskrona, och det är då den som körs till Malmö den här dagen.
Vi kan ju stoppa där. Vi har redan nämnt att det tros handla om 1,5 ton kokain. Hur kommer man fram till det? För i det här läget har man ju faktiskt inte hittat några större mängder kokain.
Men det är den bedömningen de har då gjort efter att de har följt den här liksom, man har då följt det utifrån olika kameror, man har då berättat tullen och polisutredningen att man har följt de här, man har då kunnat göra den här bedömningen att det handlar om så här mycket, men det är ju inte så mycket som man faktiskt kommer åt i slutändan, utan den mängden som man faktiskt har i beslag är betydligt mindre.
Precis, och bedömningen det görs, som jag förstår när jag läser utredningen, av att man ser vilken mängd svarta sopsäckar som lastas av den här containern och in i den här hyrbilen. Och då bedömer man att utifrån hur de här sopsäckarna ser ut på övervakningskamerorna så bör det handla om så mycket som 1,5 ton kokain. Vi kan ju säga för förklaringens skull här att det är ju uppgår ju enligt tullen själva till ett värde på nästan 1,5 miljarder kronor på gatan eller gatuvärdet.
Precis, och det man faktiskt har i beslag, det är väl drygt över 200 kilo kokain. Och jämfört med hur mycket man då beräknas ha haft så är det ju inte särskilt mycket, utan det här är en mängd som då har troligtvis gått ut på gatan. Och när jag pratade med Tullverket tidigare i en intervju så berättar de ju att det är klart att det är väl ett misslyckande att så mycket försvinner ut, helt enkelt.
Det som händer sen i den här utredningen, det är också ganska spektakulärt, för att en tid efter att den här containern har kommit i land i Helsingborg och att den har lastats över och det här kokainet verkar ha försvunnit iväg, så sker det en grej i Malmö som kommer att ge ny fart till den här utredningen. Berätta, vad är det som händer då?
Men några dagar senare så sker ett rån i Malmö. Det är helt enkelt en rånarliga som slår till mot en lägenhet. Det är flera vittnen här på den här innergången som har noterat att de ser maskerade personer som rör sig här och har varit i lägenheten. I den här lägenheten så har det då förvarats kokain. Och det är då kokain som då kommer från den här lasten. Man larmar polisen och de kommer dit. Man ser hur personer liksom springer från platsen och faktiskt är på väg ut med kassar, alltså stora kassar som är fyllda med kokain.
Det är såna här blåa IKEA-kassar.
Exakt. Och man tänker att nu kanske de har fått med sig, men det här dumpas faktiskt på vägen, så att de tappar ju allt det som de, som jag förstår det, ska ta med sig därifrån helt enkelt. Exakt vad som sker här, vi har inte liksom fått några konkreta detaljer varför det här sker, det här rånet. Men som man har förstått utifrån utredning så är det någon slags rivaliserande gäng, konkurrenter som då har försökt komma åt det här helt enkelt, alltså knarkkapare.
Och man kan ju beskriva hur det ser ut efter det här tillslaget, alltså det ligger ju blåa IKEA-kassar på gatan med kilovis med kokain, det står någon slags korg på ett ställe som också den är helt fylld av kokain. Vad gör polisen då? Hur går de vidare därifrån?
Ja, precis, det här står ju faktiskt rakt öppet mitt på gatan i Malmö. Det man gör är att man springer efter de här personerna, de här som då har, vittnen då har uppmärksammat, och man stoppar dem. Och de grips där på plats, men de släpps faktiskt senare då man helt enkelt inte kan knyta dem till det här. Så att de förekommer inte med den här utredningen.
Det tar ju ett tag, men man kommer ju till slut att hitta en person som enligt polisen då är knuten till det här inbrottet och det här rånet när man snor kokainet. Den personen, vem är det?
Men det här då några månader senare, det är en man i 30-årsåldern som kopplas till den undre världen i Malmö. Han är känd av polisen sedan tidigare. I samband med att man börjar utreda honom så hittar man också bevisning som man då kopplar honom till det här fallet i Malmö och det här inbrottet.
Vad är det för typ av bevisning som det handlar om?
Men när man då börjar utreda den här mannen så hittar man också under samtidigt en del av det här kokainet som hittades i Malmö i Täby, på en adress i Täby här i Stockholm. Och på det här partiet så hittar man också DNA från den här mannen.
Och det finns även någon slags telefonmastuppkopplingar som åklagare och polis gör gällande att det också knyter honom till rånet. Vad är det?
Jo, precis. Det man har sett då är när man då får tillgång till hans telefon är att man ser att han, enligt åklagaren och enligt utredningen, att han ska ha befunnit sig vid området för det här inbrottet där det skedde vid den här tidpunkten.
Så för att liksom samla upp där, vi har liksom flera olika spår. Vi har den här norska trion, de tros ha varit de som har lastat av kokainet från containern och in i en hyrbil och sen tagit det vidare. Sen har vi chauffören som då är han som tros ha kört ut containern från hamnen. Och så har vi den misstänkte knarkkaparen, en av dem som man då har knutit till det här. Och så finns det en fjärde person som också är inblandad här, eller som misstänks vara inblandad. Och det är lägenhetsinnehavaren, alltså i den lägenhet som rånarna slår till mot. Vad vet vi om honom?
Men det här är också en Malmöbo som då ska ha upplåtit sin lägenhet till några personer. Som i förhör förklarat, som jag då läste till, att han ska ha känt sig liksom pressad att hyra ut den här lägenheten till personerna. Men han är också åtalad i det här fallet och förekom också i kriminalitet sedan tidigare.
Hur mycket kokain handlar det om som man hittar i den här lägenheten i Malmö?
Jag förstod det var det väl drygt mellan 220 och 280 kilo kokain. Vilket såklart är väldigt mycket och som också på något vis bara dumpas ute på gatan. Men det är ju, i förhållande, om man sett till vad de faktiskt hade upptäckt, 1,5 ton, så är det ju kanske inte särskilt mycket.
De här olika som är anklagade för inblandning i det här, vad säger de om de anklagelserna som riktas mot dem?
De har förnekat brott. De nekar till inblandning i det här samtliga, som jag förstår det. Sen såklart, man studsar till på vissa av de här personernas förhör. Bland annat så tittade jag på den här misstänkte knarkkapan, killen från Malmö, när han blev förhörd och får de här anklagelserna upplästa för sig. Och reagerar med när de säger att de förklarar mängden kokain de har hittat, så reagerar han med ett citat, wow. Han säger också då att han inte, det här kokain inte väger lika mycket som hans bil, eller skulle inte få plats i bilen.
Nej, han verkar väldigt avspänd, tycker jag, låter som i förhören. Det känns som att det är inte första gången han har suttit i ett sånt där förhör.
Nej, väldigt avslappnande förhör, men han såklart han nekar ju till allting, men ja.
Förra veckan när det väcktes åtal i det här fallet och vi började läsa om det, så var det som att vi båda två direkt drog paralleller till ett annat uppmärksammat fall som rapporterades mycket om för några år sedan, som handlade då om en infiltratör i Helsingborgs hamn, alltså en man som jobbade i hamnen och som då vid sidan av det verkade ha varit inblandad i storskalig narkotikasmuggling. Det fallet, det har vi uppmärksammat sedan tidigare här i Aftonbladet Krim i ett avsnitt som heter Containersmugglarna. Jag tänker att vi kan lyssna lite på hur det lät då. Och när vi kommer in i den här berättelsen, då pratar vi med Joakim Sandberg som är säkerhetschef i Helsingborgs hamn, som berättar om hur det gick till när de började misstänka att någonting inte står rätt till i hamnen.
Och det som hade skett var ett regelrätt inbrott där man tar sig in på hamnområdet, tar sig till en specifik container på en specifik plats och med hjälp utifrån tar sig ut genom sängslet på en annan plats.
När hålet i staketet upptäcks är tjuvarna redan försvunna. Men hur hade de gått tillväga och vad hade de varit ute efter egentligen? Eftersom övervakningskameror täcker praktiskt taget hela hamnområdet var det möjligt att söka svaret. Joakim Sandberg fick backa övervakningsbandet tills tjuvarna visade sig.
Det är ganska tydligt. Två maskerade personer med tomma väskor, mörklädda. Och efter en stunds arbete i hamnen i en specifik container så lämnar man lika mörklädda och lika maskerade men med fulla väskor.
Det Joakim Sandberg ser på filmbilderna leder hans tankar direkt in på ett visst spår. Han tycker rörelsemönstret är avslöjande och lite obehagligt. Det är någonting som inte stämmer.
Man ska veta att Helsingborgs hamn hanterar över 150 000 container per år. Vi har väldigt många containers i hamnen. Varje container är unik. Det har ett eget individnummer. Och den står ju någonstans. Och att utan någon plan innan komma in i hamnen och leta upp rätt container, det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Och för oss står det klart att insiderhotet är ganska sannolikt. Inte bekräftat, men sannolikt.
Betyder det att du tänkte att vi har en insider här?
Nej, det betyder att jag tänkte att det är sannolikt att vi har en insider här.
Med den här infiltratören, det blev ju senare rättegång och han dömdes och sådär. Om du berättar, hur slutade det rent rättsligt?
Men det här var då en insider som var väldigt central för just det här målet i Helsingborg. Han hade då försetts med en krypterad telefon och för att hålla koll på allting som skedde in i hamnområdet och hade verkligen stenkoll på de här containerna. Var egentligen inte helt okänd för rättssystemet sen tidigare. Han hade faktiskt varit misstänkt redan 2010, men frikändes då helt enkelt, avskrevs från utredningen. Men istället så dömdes två kollegor till honom. Men han misstänks alltså ha under 30 år, han arbetade under 30 års tid, och man misstänker att det har pågått ganska länge, den här liksom, hans verksamhet.
Och han dömdes till slut då för det här uppmärksammade fallet 2024. Vad döms han till då?
Han döms då till 2 års fängelse faktiskt, så att han borde väl vara ute när som.
Vad ser du för likheter mellan det tidigare fallet och sen så det här nya nu som vi berättar om i det här avsnittet?
Men dels så, när man tittar på Helsingborgs hamn, det är ju en ganska stor hamn och det kommer ju jättemånga container där hela tiden, och man tänker att det ska vara ganska svårt att få ut en sån här. Det går inte att få ut en container bara sådär utan någon form av kontroll. Men i båda de här, i det här fallet, det nya fallet, så har det ändå lyckats genom att på något sätt inte kanske kontrollerat systemet tillräckligt, så har man lyckats få ut den här containern.
Ja, det är lite svårt att förstå hur det går till att få ut den här. När man läser förhören med hamnarbetarna i det här fallet så är ju även de väldigt förvånade över hur det här går till. Hur det är möjligt. De beskriver ju deras ganska så rigorösa säkerhetssystem för att se till att något sånt här inte händer. Och ändå så verkar det då ha hänt den här gången. Om vi återvänder till det här nya fallet nu då, vad är det som kommer ske framöver i det?
Men nu väntar ju då rättegång som startar nu i veckan mot de här åtalade, och åklagaren har ju inte velat dela med sig särskilt mycket nu förrän rättegången börjar. Men det är klart att det går att dra paralleller till det här tidigare fallet som har varit i Helsingborgs hamn, och det är nog många som gör det. Men nu väntar en rättegång, och sedan så kommer då dom helt enkelt som säkert kommer att överklagas också.
Du pratade ju här idag med Robin Sjåstad från Tullverket som ju har varit involverad i den här utredningen. Vi kan lyssna lite på vad han säger om det som har hänt.
Om man tittar på den här utredningen, tycker du att utredningen ger något svar på hur den här containern lyckas lämna hamnen? Hur är det möjligt att den liksom hämtas upp på det här sättet?
Det är en bra fråga. Alltså, man kan väl konstatera att så som det gick till, att en för hamnen okänd person kan hämta ut en container som inte är till för den, ska ju inte kunna hända.
Men det hände här.
Men i detta fallet så hände det. Hamnen ska ha gjort om sina rutiner efter detta som gör att det inte skulle kunna vara möjligt att det sker igen.
Du låter lite förvånad själv över det här. Vad är det som gör dig förvånad just att det här kan hända?
Alltså om man bortser från kokainet och det här ärendet, ska man ändå tänka att i hamnarna i containrar transporteras varor av betydande värde, och att man bara ska kunna köra in och hämta det känns ju olustigt.
Mm. Om vi tittar på det här med just hamnen där, och för några år sedan så hade vi ett fall med i Helsingborgs hamn med en insider som då möjliggjorde en del. Har ni utrett just den här delen inom ramen för den här utredningen?
Alltså det utreder ju alltid alla delar, och det är ju självklart något man tittar på. Sen med hamnen generellt har vi ett gott samarbete, och här är det ju de som i första hand flaggar upp till oss att containern har stulits.
Mm. När du har läst om det här, vad tycker du sticker ut mest med det här fallet?
Ja, men dels så kan jag inte släppa faktiskt att det är en stor mängd kokain som faktiskt har försvunnit. Det är ganska mycket som man inte har kommit åt. Alltså 1500 kilo, och man tar drygt över 200 kilo. Jag tänker också på att det här sker ju, när man tittar på en utredning, det här sker mitt på ljusa dagen. De står och lastar liksom svarta sopsäckar liksom mitt på ljusa dagen i Landskrona. Men det finns också en hel del lösa trådar och obesvarade frågor som vi också har pratat om här, till exempel att hur man får ut en container ur den här hamnen. Ja, men det är väl någonting som också tycker sticker ut och som man egentligen skulle vilja ha svar på.
Fint. Stort tack.
Tack för
det. Jag tänker att vi tar en kort paus och sen så återkommer vi senare med ett helt annat fall. Nu ska vi vända blicken mot ett helt annat fall. Ett fall där influencern Bianca Ingrosso står i centrum som brottsoffer. Det hela handlar om en händelse i slutet av 2024. Men förra veckan var det till slut dags för rättegång. Där fick Bianca Ingrosso berätta själv vad det egentligen var som hände. Vi lyssnar.
Så, då är det målsägande förhör med Bianca Wahlgren Ingrosso angående åtalspunkten 4. Och åklagaren får då inleda det förhöret. Varsågod.
Tack.
Incidenten som det här handlar om sker den 4 november 2024, en måndag. Bianca är ute på stan med två kollegor.
Jag minns bara att jag gick över gatan från NK och skulle gå över till där gallerian ligger.
Sen går det fort.
Och har precis kommit över trottoaren och står med mina två kollegor, och sen fick jag bara ett slag i bakhuvudet, tror jag.
Det går så snabbt att hon inte hinner uppfatta vad som sker.
Alltså jag stod ju med ryggen emot.
Mm.
Och jag tror att hon kom ganska liksom i farten, alltså bakom mig.
Mm.
Så att mina kollegor såg nog mer än vad jag gjorde.
Själva slaget verkar inte ha föregåtts av någon dispyt eller liknande.
Mm. Alltså för mig var det bara som att jag fick ett slag vid sidan eller bakom från ingenstans. Jag trodde typ att det var att någon hade råkat ramla in i mig eller så.
Bianca verkar överrumplas av slaget.
Och jag blev nog bara ganska paff.
En av hennes kollegor agerar.
Reagerade ganska starkt och då följde efter och började filma.
Och sen är det över. I rätten ställer åklagare Kristoffer Kågström lite kontrollfrågor.
Och om du skulle beskriva krafter i det här slaget? Är det liksom en knuff eller ett mer kraftfullt än så?
Alltså en hård örfil typ.
Mm.
Ja.
Uppfattar du om det är med öppen eller knuten hand?
Öppen.
Öppen. Får du ont av det här slaget?
Alltså det går inte smärtsamt förbi när man får en smäll. Men jag hade ju ingen smärta efter.
Nej.
Eller så.
Om man säger hur länge kunde du känna att du hade...
Nej, men,
efter?
Inte så långt efter.
Nej.
Åklagaren frågar vidare.
Den här personen som utdelar slaget, då hinner du uppfatta någonting av henne innan hon försvinner iväg?
Nej. Jag för mig att det var något fniss eller något skratt.
Och hur upplevde du den här situationen?
Det är ju jättemärkligt, det är ju jättekonstigt. Jag tyckte nog mest att det var obehagligt för att det, eftersom att jag inte gjorde någonting, jag bara stod där. Så blev väldigt paff.
Mm.
Mm.
Sen, efter några minuters förhör, så är det över. Advokaten, som alltså företräder kvinnan som misstänks ha slagit Bianca, ställer någon enstaka fråga.
Du sa att det gick över ganska snabbt. Var det samma dag som smärtan försvann?
Ja, gud ja.
Ja. Och läkarvård?
Nej.
Nej. Tack.
Mm.
När det här prövas i rätten står den misstänkta kvinnan inte bara åtalad för att ha slagit Bianca Ingrosso. Tvärtom, hon verkar ha varit ute på någon slags våldsturné. Förutom att hon misstänks ha slagit Bianca så tros hon ha attackerat tre andra kvinnor. Dels ska hon ha attackerat en kvinna utanför Dramaten i slutet av oktober och slagit henne på armen. Samma dag ska hon även ha slagit en kvinna i huvudet utanför Max vid Medborgarplatsen på Södermalm. Och dessutom ska hon ha slagit en kvinna i ansiktet när hon gick längs med Drottninggatan i Stockholm. Utöver detta ska hon även ha hotat en kvinna vid en tunnelbanestation och frågat, citat, vill du att jag ska putta ner dig på spåret? Och även sagt, citat, du skulle se bra ut överkörd av tåget. Samma kvinna är även åtalad för att ha skickat 43 röstmeddelanden till en man, där hon bland annat ska ha sagt att hon skulle kasta en tegelsten genom hans fönster. Kvinnan själv har erkänt händelserna. En vecka efter den här rättegången så faller domen, där kvinnan bland annat döms för slaget mot Bianca Ingrosso. Tingsrätten rubricerar det hela som ringa misshandel, alltså ett mildare våldsbrott än misshandel av normalgraden. Hon döms även för flera andra brott och påföljden, den bestäms till skyddstillsyn. Och där sätter vi punkt för den här historien. För att läsa mer om det här fallet, ja, då är det bara att gå in på aftonbladet.se. Och det var allt vi hann med i veckans Aftonbladet Krim. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig, ja, då hör ni av er till markus.ulfsand@aftonbladet.se. Vill ni komma i kontakt med Beri, då hör ni av er till beri.sangana@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.